Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 23:e avsnittet av Släpp sargen. Vi har ett, inte födelsedagsbarn med oss, men grattis i efterskott i alla fall, Robin.
Tack, fan.
33 barre.
Ja, det är helt sjukt alltså. Ja. 2013, säger jag.
Hur var ditt firande här i söndags?
Men det blev ju ganska bra. Det har ju varit en spännande avslutning för klåten, EHC-klåten den här säsongen. Så att vi låg faktiskt, jag spelade match först och främst då, i La Chaux-de-Fonds, ja, som det heter. Vi låg en poäng bakom serieledarna då, inför sista omgången. Lyckades vinna vår match samtidigt som de tappade en poäng då.
Oj, oj, oj.
Så att vi vann faktiskt serien på inbördesmöten. Så att det, vilken höjdare alltså.
Ja, wow. Det var väl en bra present om något då.
Ja, nej, men det får man säga. Jag är nöjd. Det är helt, helt klart.
Blev det någon uppvaktning?
Jag tog mig faktiskt en kalsing på bussen och ja, mer än så var det väl kanske inte. Jag fick en muffins av min busschaufför. Det var ju fint.
Ja, okej.
Nej, jag vet inte. Jag är inte så mycket för att fylla år. Alltså. Jag tycker inte det är skitkul. Jag nöjer mig gärna med i skymundan just den 7 mars. Mm. Men nej, vad fan, det slutade fint. Det var ju kanon.
Ja, men mysigt. Men det är avhandlat, så tycker jag bara vi kickar igång veckans avsnitt. Jag satt här i söndags och kollade på målkalaset i Gävle som var jäkligt underhållande, men det var också en uppvisning i uselt försvarsspel. Leksand vann med 6-5, var otroligt effektivt, vilket man kanske inte varit allt för ofta den här säsongen. Men Brynäs, som ju torskade den här matchen då, trots sin jäkligt tuffa säsong, haft en väldigt hög skottprocent hela 2021. Och räddat lite av det. Deras läge kunde fan varit ännu värre om man inte varit så effektiva. Och det här för mig in på den lilla detaljen att göra mål.
Liten.
Precis va. Den lilla petitessen. Du, hur mycket pratar man rent krasst om att få liksom in pucken i nät?
Kanske inte så mycket som man borde. Det är ju det med hockeyn. Det är en sjukt komplex sport och det är så mycket delar som ska in. Mm. Många lag pratar även om att man pratar för lite om att träna på att göra mål.
Ja.
Men lik förbaskat ser det ganska likt ut varenda säsong. Man tränar mycket spelsystem, mycket liksom, ja, försvarsspel, anfallsspel, sådana där saker. Men just detaljen mål, jag tror att man har lämnat över det ganska mycket till individen. Ja. Att det är någonting man ska sköta själv, just den delen. Mm. Sen inom lag så, där, så är det klart att man prata lite taktiskt om hur man skulle kunna göra att kunna få pucken till mål, ja, liksom. Och det här med att ställa gubbar framför mål eller spela lågt till högt och sådana där saker. Men just om man bryter ner jättemycket så är det ju ganska mycket upp till individen, vad jag känner just nu i vilket fall.
Nej, men alltså, lite som du var inne på, man tränar mycket uppspel och forecheck och sånt, och visst, det kan man väl göra, pressspel i all ära, men jag tycker inte det känns inte som man nötar liksom målmomentet så jäkla mycket, och det är en sjukt viktig del.
Tänker du liksom skottögonblick eller liksom själva sista finishen? Eller vad?
Ja, men precis. Alltså, exakt. Sista finishen. Det känns som att, som jag var inne på, uppspel och forecheck och hela den biten, det kan man nöta i oändlighet. Mm. Men den sjukt viktiga detaljen att få in pucken i nät. Mm. Jag vet inte, det känns bara som det glöms bort ibland.
Nej, jag kan säga lite vad du menar och sådär. Det är ju ganska, alltså en typisk hockeyträning, alltså den brukar ju se ut så att det är ganska många, eller ganska många, det är ett par uppvärmningsövningar då med ganska många avslut.
Ja.
Och där har du väl en del.
Absolut, jo.
I det liksom, och sen brukar man gå över mer till spelmoment och sådär, och då blir det inte lika mycket. Sen står det ju alltid kvar ett par spelare efter kanske och nöter skott eller styrningar och sådär, men det är inte jätte liksom inblandat i träningsdelen. Det är just där man pratar ju ganska mycket även under liksom uppvärmningsövningarna, att man ska ha killerinstinkt och att man ska liksom ge sig fan på att sätta dit pucken. Ibland blir det ju alltså träning 245 under en säsong så kanske du inte har samma glöd i alla avslut på uppvärmningarna liksom. Men det är ett ypperligt tillfälle, det är det ju, att träna sina avslut.
Jag har funderat lite på det här. Man pratar ju mycket corsi och det är olika typer av målchanser. Tror du det finns en risk att det blir för mycket sånt? Alltså att man kanske lutar sig mot statistik som är indikationer på sannolikhet och så vidare?
Jag vet inte, jag personligen jag är ju ganska skjutvillig, så jag brukar ju faktiskt bryta ner det till att jag behöver ungefär 12 skott för att göra ett mål.
Ja.
Och ju snabbare man kan komma dit, ju snabbare gör man mål. Ja. Liksom. Alltså det är lite så jag har tänkt, i vilket fall de här säsongerna när jag har varit här nere, så har jag ju sett min skottprocent och sådär, effektivitet ungefär, den ligger på, jag vet inte vad de bästa spelarna kan ligga på, mellan 15-20% kanske. Mm. Och då innebär det ju att som forward kanske så behöver du, ja, säg 12-15 skott för, ungefär för att göra mål. Så att ju fortare man kan komma dit, ju fortare borde man i vilket fall nå en kasse, tycker jag, enligt logiken.
Ja, ja, men precis. Alltså anpassas det mycket efter motstånd hur man ska göra mål?
Inte så mycket, jag tror det är ens egna taktik. Mm. Sen kan det ju vara lite med målisarna. Alltså är det en liten målis som sitter mycket ner, då kan man ju såklart, sånt där brukar ju hänga innan matcherna, en scouting-rapport på målisen. Vart han släppt in flest mål. Är det liksom mellan benen, eller är det en stor målis? Ja, jobbar man ju kanske lite efter det också. Så det finns ju lite sånt där underhåll, statistisk, vad säger man?
Statistiskt?
Ja, underlag som man faktiskt kan jobba med.
Men skulle du säga att tar man till sig det som spelare, eller är det något mer som finns med i bakgrunden? Eller går man ut, ska spela powerplay och tänker att, ja men just det, nu ska vi bara skjuta högt på den här jäveln?
Det är lite hur man är som spelare. Jag kanske inte vill veta jättemycket. Om man går bara till själva målet, sen så kan det vara bra att veta om man är högerplock eller vänsterplock.
Ja, ja.
Det, sånt vill jag gärna veta. Och sen även lite kanske för eventuell straffläggning. Om man är straffskytt så vill du ju veta lite hur en målvakt jobbar på just straffa liksom. Det är ungefär dit jag kan sträcka mig. Jag behöver inte veta att han har släppt alla mellan benen eller något sånt där, för att jag vill inte sätta liksom massa skit i huvudet på mig själv om jag skulle få ett avslut. Men vissa andra använder sig ju jättemycket av det.
Har du något slags favoritmål om man ser till liksom tillvägagångssätt?
Fan, de har ju den förmågan, de räknas ju lika mycket allihop. Det är lite tråkigt. Man borde fan ha stilpoäng på snygga mål alltså.
För kanonen liksom, man ligger under med två mål i slutet av matchen och så får man till en trea.
Ja, men kanske du kanske kan vinna matchen med liksom 2,7 mot 1,6 liksom.
Precis.
Det var skit. Jag gillar ju slagskott alltså. Bestämda slagskott. Det är fan de bästa alltså.
Jag håller med dig. Det har alltid på något sätt varit mitt favoritmål liksom. När en back får till en sån drömträff i typ powerplay så det liksom bara ringer till hela jävla målburen.
Ja, och jag såg var för något år sedan, om det var Leif eller någon på Twitter som hade önskat de här, du vet, droppnäten tillbaka.
Just det. Ja, just
det. Det är ju värdelöst. Jag vill att nätet ska vara spänt. Alltså får du till en sån där så att alltså puckfan flyger tillbaka med samma fart som den kom in i. Alltså det är de snyggaste målen alltså.
Ja, nej, men jag håller med dig fullständigt. Alltså, vi har ju tidigare vid något tillfälle pratat om ditt sånt här lirarmål, den sorgrejen under ett JVM. Men den typen av grejer är jag inte alls lika golvad över. Jag vet inte, man låter så trist när man säger så, men alltså, ge mig ett ordentligt slagskott för fan och skit i de här liksom lacho-grejerna när pucken ligger på bladet och hit och dit. Liksom.
Nej, men jag säger det är lite 2007-2008. Det är ganska omodernt. Fjortispersoner.
Exakt.
Vi vill ha ett vuxet slagskott i nättaket.
Precis så. Men det fina med dig då, Figge, är att det känns som att du har båda grejerna i din verktygslåda. Så du fyller alla liksom hockeyentusiasters mål gillande här på något vis.
Det kanske fanns en sån tid, men jag kan säga det, att den där tekniska verktygslådan, den lämnade jag Pardubic 2008. Den har jag inte sett skymten av senaste 10.
Ja, det är bra. Men jag tänkte på det också, liksom varianter och sånt där. Alltså, hur mycket använder man sig av sånt för att göra mål?
Tänker du typ friläges eller?
Nej, då menar jag kanske mer offensiv tekning liksom. Och så här, vinner vi så ska vi göra exakt så här, för då är målet att då ska spelare X få upp ett mål på bortre stolpen, typ. Alltså.
Ja, men så är det. Du har ju alltid en plan för vad som ska hända på vinst eller förlust på alla teckningspunkterna.
Men är det så detaljerat då, alltså att efter tredje passen så ska det vara mål? Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men alltså dels har du ju som en bas, den som du alltid gör. Sen kan det hända att du plockar fram liksom en teckningsvariant ibland,
ja.
Som du kanske har suttit och klurat på. Det är inte så ofta det händer. Ofta...
Nej, men det är det jag menar nu.
Alltså, ja, men de gångerna har man ju kanske när man jagar något mål eller liksom, ja, det är något viktigt läge och sådär. Då försöker man ju dra ut kaniner ur hatten.
Ja.
Och då finns det, även i spelet kan det också finnas liksom att man vill byta kanske pucksida bakom mål för att hitta en skytt högt upp i slottet.
Mm, mm,
men det är också lite mer av taktiken, skulle jag säga. Sättet, strukturen i anfallszon liksom.
Mm.
Men teckningsvarianter, absolut. Straffvarianter finns ju också. Så att det finns ju, absolut.
Är det alltid centern som bestämmer det då?
Nej, det är ofta kedjan som bestämmer. Det gäller ju att alla har koll på vad man ska göra för någonting. Ofta har man ju någon så här fyndigt namn på sin teckningsvariant eller sin powerplay. Powerplay, där har du någonting. Det är ju powerplay är ju faktiskt endast varianter. Det är ju 2 minuter där du försöker göra det. Men det kommer ju ofta, kan ju centern komma fram liksom och säga, ja, men nu kör vi blå 27, alltså någon form av smeknamn liksom, ja, och då vet ju alla vad de ska göra för någonting.
Mm.
Sen ska man vara helt ärlig, det är fan inte så ofta det funkar alltså.
Nej, men det känns inte som det. Så jag vet, några gånger när det är under den här SHL-säsongen, när det har varit liksom tydligt att det har varit en variant som gått hem, så då har det ju blivit jätteuppståndelse runt det, känns det som. Så antingen är man dålig på att se det, eller så är det ganska sällan de här riktigt tydliga som fungerar.
Nej, jag vet inte. Man kanske skulle börja experimentera lite mer med det och alltid ha någon fuling.
Vi pratade lite om det här med skotteffektivitet och sånt där. Att inte få utdelning, känner jag spontant, måste vara något av det mest frustrerande som finns för en spelare.
Ja, speciellt om man är en producerande spelare, då är det ju hemskt. Alltså när man kommer in i de här, det är ju så under en säsong, du är ju uppe liksom och svävar ett tag, där allt går in, det spelar fan ingen roll vad du gör för någonting. Det är bara, allt funkar liksom.
Nej.
Och sen när du kommer in i den där dippen, och jag tycker att det jobbigaste är när du känner att du är på väg in i dippen. Det är när allt liksom börjar gå åt helvete.
Man känner till och med det att så här, nu börjar skotten inte sitta, typ så.
Ja, exakt, okay. Exakt. Alltså man försöker göra allt i sin makt för att inte tänka på det, och man liksom försöker vara fokuserad och liksom försöker glömma bort det, men det går inte. När du sitter där liksom och har missat ditt andra friläge den matchen, då är det ju liksom, nej, ska jag ner dalen här nu? Fan vad trist. Ja, men jag skulle gissa att de absolut världens bästa målskyttar, jag tror att det är de som är bäst på att tackla de dipparna, alltså. Att inte tänka på det och hitta ett sätt att komma ur dem så fort som möjligt.
Men tvärtom så måste det vara ganska skönt, eller ganska skönt, det måste vara helt otroligt när puckarna sitter, även om man kanske spelar lite halvrisigt.
Ja, det är exakt samma, det blir som en motsats, alltså det blir ju spegelvänt. Det är ju helt fantastiskt, du vet, du står där och får liksom ett skott på arslet som går in och från, alltså allt bara studsar in. Det är ju fantastiskt. Oftast är ju de vinsterna ganska sköna också. När du kanske inte har styrt en match. Det är kanske en bortaplan och men likförband, du torskar skotten med 35-15, men du vinner matchen med liksom 4-1. Alltså, de är ju ganska sköna att sno de vinsterna. Alltså.
Jag tror jag har varit inne på det någon gång tidigare, men den, alltså som supporter, den absolut värsta förlusten som finns, tycker jag, är när man liksom, skotten är 47 14 i liksom en slagsfavör, men ändå lyckas man torska med liksom 1-2. Jag tycker det är som att det känns som att liksom så här, det är en bra insats som bara gått, alltså den har bara varit förgäves på något vis.
Så du menar som supporten när någon kommer till dig då, men Nicke, vad fan, alltså ni vinner ju korsin överlägset alltså över tid.
Över tid.
Det hjälper inte. Nej.
Nej, jag kan ju också se det så här, absolut, det var en bra insats, men jag tycker det är så jävla ont att inte få betalt, eller vad man ska säga.
Nej, jag håller med dig faktiskt.
Vi ska lite senare idag ha med en av de mer profilerade, får man nog säga, SHL-tränarna under de senaste åren i podden. Men som nu ska gå vidare i sin karriär. Och det har ju också surrats en del om coacher senaste tiden, liksom lite på sillyfronten om man säger så. Exempelvis Robert Olsson, Robban, blir inte kvar i Djurgården efter 5 år i Stockholm och ska då troligen ersätta Stefan Hedlund i Skellefteå. Det känns väl lite oväntat att Robban lämnar Stockholm, va?
Ja, jag tycker det. Jag såg inte den komma. Jag kan väl kanske, jag såg faktiskt att Wikegård var inne på det i någon C More-sändning här, att det kan ha varit så, om man bara får gissa, att Djurgården har valt att hålla ganska hårt i plånkan just nu och att de kanske inte ens har varit till, alltså de, för att just i och med att de ingick i förhandling och så har det inte funkat liksom. Så kan man ju ana vad det var som inte stämde där. Men ja, det känns konstigt. Det känns konstigt att Robban inte ska vara i Stockholm. Och det känns också lite konstigt, men jäkligt intressant att han ska hamna i Skellefteå faktiskt. Om det nu blir så ska det faktiskt bli ganska kul att se Robban upp i AIK, som också är intressant.
Ja, just det.
Ja. Upp i stan.
Men de har ändå på något sätt hållit sig i Skellefteå till det här med 3 coacher på relativt samma hierarkiska nivå. Så har det känts i alla fall. Men frågan är hur det blir nu när Robban ska dit upp. Mm. Köper han verkligen det upplägget? Det känns som att han vill vara head coach. Liksom.
Ja, men det tror jag att han kommer bli lite. Han skulle nog inte tacka att jag... Om det var ett helt delat ansvar om 3 stycken, det tror jag.
Intressant det där, för när Robban flyttade hem till Djurgården, det kändes så himla definitivt. Det kändes verkligen som att han kom hem och det var snack om att liksom han vill ha nära till Stockholm och han får komma till Djurgården som liksom är hans klubb inom citationstecken, och nu ska han iväg på en till.
Jag tror inte att Robban ville något annat än att stanna i Djurgården. Sen får man ju säga att det här andra alternativet som han då hade var ju ganska fint ändå. Och bra alternativ. Det är samma sak för tränarna som det är för alla andra i världen just nu. Man ska nog vara glad att man har ett jobb liksom. Ja. Så att jag tror att det löste sig ganska bra för honom, men jag tror att hans innersta önskan var att stanna. Det tror jag faktiskt.
Det har ju varit lite andra sådana här grejer under säsongen som kommit. Enligt Expressen blir det Claes Östman till Linköping nästa säsong. Under måndagen här skrev man även att Tommy Samuelsson ska vara aktuell för HV nästa säsong. Mm-hmm. Den känns också lite oväntad.
Ja, den var ny för mig. Claes Östman till Linköping kan jag se. Ja. Han är ju därifrån och var ju väldigt, väldigt uppskattad när han var där. Han
Den är ju dunderväntad.
Ja, och... fantastisk tränare, jag gillar. Fan, det är endast mina tränare. Ja. Gamla. Nej, inte Tommy för sig.
Nej, precis. Men det är lite figg... vad ska man säga? Stuk över det här.
Ja, eller så är det jag som har bott i en jäkla kappsäck senaste 10 åren. Så att jag är... Claes Östman till Linköping tror jag kan bli kanon. Jag vet att han är sjukt uppskattad där, så att,
Det känns som att man i HV de senaste vändorna, om man bortser från Lillis, så har man varit ganska pigga på att pröva nytt. Alltså Johan Lindbom var ändå ny på den här nivån, samma med Niklas Ram, Andreas Johansson och liksom Ulf Dahlén och de där tillbaka i tiden kan man väl diskutera, de var lite mer etablerade. Men Tommy Samuelsson är ju verkligen en gammal räv.
Han har varit med i gamet.
Ja, precis.
Ja, nej, jag vet inte vad man har för inriktning i HV just med det. Det behöver inte alls vara dåligt. Jag har ingen aning. Det ska nog bli intressant när säsongen summeras och se vad som har hänt lite och sådär. Och sen få lyssna lite vad de tänker där då.
Precis. Vi behöver inte gå ner på det mer i detalj så att säga. Men när det kommer ut sånt här under säsongen, att tränare exempelvis då ska lämna, hur resonerar man då som spelare?
Jag tror inte att man resonerar så mycket, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror nog bara att det är ganska skönt att det kommer ut, att man, alltså att man slipper liksom viska i gångarna och sånt där. Ja. Alltså om vi bara tar till det, om vi tar då Robban som ett exempel igen, när jag var i Frölunda, när det började sippra ut att han var klar för Djurgården och sådär.
Mm.
Jag upplevde ju Robban som en helt annan person då. Han var ju svinharmonisk och liksom sjukt behaglig att vara runt då. Så ofta skulle jag säga att det är en ganska bra sak. Och det här med att den tränaren då inte skulle ge allt, eller att han skulle börja tumma på saker, det finns inte på samma sätt som det är för spelare liksom. Det är, när du väl är i någonting och du vet att du faktiskt sitter i samma skuta som 25-30 andra, då vill ju inte du vara den som sänker skeppet. Så att,
Men det där är en klassiker som kommer upp. Men alltså det känns som att man behöver bara addera lite sunt förnuft till den diskussionen för att förstå att, alltså, det är klart han kommer ge allt.
Nej, men exakt.
Men det du var inne på där, att Robban var jäkligt harmonisk och sådär, menar du att det förändrades efter att ryktena satte igång?
Ja, jag skulle säga att det kändes på något sätt som en lättnad kanske för honom själv.
Ja.
Att det kanske hade varit jobbigt att kanske gå och bära på någonting och liksom, och att det kanske varit mer, inte, det är aldrig så att en klubb går ut med någonting definitivt, att vi har skrivit kontrakt liksom,
nej.
Men det blir ju på något sätt klart ändå. Och det var i vilket fall min uppfattning. Ja. Det var inte så att jag ogillade Robban. Jag älskade Robban innan det också. Men man kände på något sätt att det kanske var någon liten sten som hade fallit från honom och sådär.
Okay.
Jag tyckte att det reflekterades lite i hans ledarskap och sådär. Och i och med att vi var i slutspel så behövdes ju det. Och det, jag tyckte att det var ett svinbra. Nu vet jag ju inte om det är så, men det var min känsla i vilket fall.
Jag tänkte annars att det kunde vara lite jobbigt för, om vi tar en coach till exempel, när spekulationer och rykten sätts igång, att det kanske är skönare när det kommer ut så här. Han ska vidare.
Ja.
Men att det liksom, när det tisslas och tasslas lite med rykten och sådär, att det kanske är, ja men värre rent av.
Nej, jag tror att det är så att när det kommer ut, att man kan spela lite rakare. Man slipper ju också ljuga för folk. Ja. Så känner man ju lite som spelare när man ska iväg någonstans. Att du vet att du har skrivit på någon annanstans och du är kvar i klubben och folk frågar liksom, är du klar för det här laget? Någonstans så tvingas du ju till att ljuga eller liksom slingar du ut en fråga. Och det är lite småjobbigt. Det är ju inget kul att behöva göra det liksom.
Mm.
Men jag vet inte hur man ska kunna göra på ett annat sätt. Här i Schweiz så, där går man ju ut med saker och ting väldigt långt innan. Alltså när det är klart, då går man ut med det i stort sett.
Ja.
Så det skiljer sig lite.
Men även om det kan vara lite känsligt och sådär, exempelvis att man ska lämna, finns det några man kan snacka om sånt här, ja men sinsemellan, mellan fyra ögon eller vad man ska säga, att fan, jag fick ett samtal från den där klubben igår och det är jag lite sugen på att hoppa på, eller går man runt med det bara för sig själv?
Nej, men ofta har du ju någon eller ett par stycken i laget som du är bästa kompis med. De kan man ju oftast bolla med och sådär. Men det är aldrig att man sätter sig vid lunchen liksom och gastar ut sina missade samtal eller sina sms liksom. Jag vet, den säsongen när jag lämnade Frölunda, då satt vi ju, jag, Johan Sundström, Henrik Tömmernäs, fan var det med efter matchen då, länge i omklädningsrummet. Och då, vi tre var ju väldigt tajta liksom, men ingen av oss hade ju sagt vart vi skulle någonstans. Så då var det ungefär som någon biktning där liksom. bekännelser för varandra vart man skulle någonstans liksom.
Då blev det så här, här borta är HV.
Ja, exakt. Ja, och du då, vad ska du ta dig till? då var det hemligt. Och då var det så här, då var det, i och med att man var i slutspel och så där, så ville man ju inte prata för mycket om det heller liksom.
Nej, jag förstår. Men just på tal om tränare, det känns som att det ökats på rejält med svenska tränare nere i Schweiz de senaste åren.
Mm. Ja, men det går lite i vågor. Jag pratade med några spelare om det där. Det verkar vara lite av en svensk våg just nu, att många litar på det svenska typ av ledarskap. Jag vet, för några år sedan så berättade de att det var mycket finska tränare. Så att det är väl som mode, det går väl i trender, så det gäller att haka på.
Okay.
Rätt tid bara. Ja.
Genom poddens framfart här har jag noterat att många finner visst nöje i somliga av dina ordval, Robin.
Ja.
Slips exempelvis, och målvakt och sådär. Därför tänkte jag att det kanske är dags att att liksom plocka fram dina favorituttryck inom hockeyn.
Ja.
The show is yours.
Jag fick lite för lite tid, känner jag, Nicke, att jobba med det här. Alltså, för det finns så otroligt mycket att ta fram. Men ja, du ska ju få en topp 5 av mig. Men jag har gjort det så här nu. Jag har delat upp det lite i segment.
Ja.
Så att det blir topp 5 segment. Och så bollar vi lite inom det, liksom, om det är okej.
Fattar. Ja, absolut.
Då har vi ett segment som jag döpt till Målis benskydd.
Alltså det är väldigt, väldigt smalt. Det tycker jag är kul.
Ja,
just benskydden.
Ja, och det kommer vara genomgående här nu. Så att håll i dig nu. Det finns ju en del sköna.
Ja.
Muffarna.
Jag har aldrig hört.
Nej, det tycker jag är kul. Att man liksom kommer in över blå och slänger ett lösskott på muffarna. Där finns det ju även att tillägga madrasserna, kartongerna, sofforna,
ja, just.
Kuddarna. Det är mycket skönt slang där. Alltså,
sofforna tycker jag är så jävla märkligt. Så här, kuddarna kan man ju köpa, men sofforna...
Ja, det är kul när det blir för långt mellan, liksom.
Ja.
Det ser ju faktiskt inte ut som en soffa,
nej,
utan de har ju ingenting gemensamt. Nej. Jag gillar muffarna, där är min favorit, muffarna.
Ja, muffarna är stark, det får jag säga. Den är nog starkast i kategorin målvakt benskydd.
Ja, ska jag köra nästa?
Kör nästa.
Ja, då har vi nästa segment. Hade inget bra namn på det, men det blir liksom lite mer i spelet.
Ja, okej.
Såspassning. Alltså en sås.
Ja.
Den har du koll på, eller Nicke?
Nej, såspassning, nej, den kan jag inte sätta riktigt.
Nej.
Jag har börjat fundera redan kring vad det kan vara. Men alltså, jag tänker att det är inte en jättebra passning.
Ja, fast det är det. Det är en flipppass liksom, som är flack och fin.
Okej, all right.
Mm. Och här tror jag kanske, jag vet inte om alla spelare har koll på att det kommer från engelskans saucer pass.
Ja, det är klart det är så, för fan. Nu känner jag mig superdum.
Ja, en saucer. Visst är det en sån där, ett sånt där utomjordingsskepp, va? Eller sån här, vad kallar man?
Jag känner igen det.
Tefat.
Tefat, ja. Och då blir det lite lättare på något sätt att förstå vad en, vad kallar du det? Såspassning är också.
Men så har vi även så här, de här lite mindre uppskattade passarna som en spindel. Eller en plånbok. Det tycker jag är kul.
En plånbok.
Ja, vi kommer 2-1 och han skickar över en plånbok till mig. Alltså det är kul.
Ja, det var jävligt kul. Har du någon background på den, varför det blev så? Det känns ju ändå ganska ologiskt.
Nej, men jag kan bara tänka mig att det kan vara då, alltså om du kastar en plånbok så fladdrar ju den och liksom,
ja. Lite jävlig att ha att göra med.
Ja, exakt. Jag kan tänka att jämförelsen är att man ska kasta en plånbok. Okay. Liksom.
En plånbok. Har du någon gång sagt det liksom naturligt?
Ja, nej, men det
är
kommer
det så? Ut. Okay, ja.
Alltså, ja. Ja, men det finns ju, ja, att passen kan vara skrynklig.
Skrynklig är ett bra ord. Det tycker jag är jättebra. Det är på något sätt jättetydligt.
Ja, men så där har vi lite i spelet då.
Skrynklig.
Ska jag ta nästa?
Yes.
Och då går vi över lite på utrustningsdelen. Där finns det ju ganska mycket, men som är ganska klassisk också med rör. Sen tycker jag att det är kul med junior som kommer upp med galler. Där finns det ju mycket.
Ja.
Där har vi ju fågelbur, kundvagn, akvarium. Alltså kundvagn tycker jag är fantastiskt.
Kundvagn, alltså, kundvagn är, den är ju överlägsen.
Ja.
Det är kul ju med att kundvagnar är så stora vanligtvis, liksom, ja, otympliga.
Ja, men exakt, man tänker att man ska gå med en faktisk kundvagn på huvudet liksom.
Kundvagn, det heter.
Men vidare där har vi liksom, för klubban finns det ju mycket slang, va? Det finns ju picka, pickadollen, trollspöt, skiffen, spaden,
sticka,
stickan, you name it. Skridskorna likadant, där raketer.
Ja.
Ja, men där finns det mycket att hämta. Men hade jag fått lite mer tid av dig så hade jag kunnat listat upp säkert 50 filmer.
För fan vad du gnäller om tiden jag ger dig. Effektivt jobbar det här.
Ja, jag får faktiskt kan man, jag får bli bättre.
Nej, men fan, där tycker jag det var många som var bra. Men jag måste säga att jag är kvar på något sätt vid kundvagn.
Ja.
Den är otrolig. Trollspö får mig på något sätt att vilja kräkas. Jag vet inte varför. Jag bara tycker det är så här,
ja, men känns det inte som den här lokala stjärnan som kallar sin klubba för Trollspö?
Spontant vet jag inte vad jag tycker om en spelare som kallar sin klubba för Trollspö.
Nej, exakt. Det är en ganska oskön personlighet på något sätt.
Ja, däremot den som säger att han åker runt med en kundvagn på huvudet, det är mer likable. Ja, jag måste släppa kundvagn, men det är svårt. Jag tycker den är jättebra.
En gallerskalle.
Ja, visst. En gallerskalle. Ja, det är starkt.
Ja, nästa segment då. Då är vi, såg faktiskt att min kära tränare här, Pelle Hånberg, hade börjat listat olika typer av skott. Där finns det ju mycket slang att hämta också alltså.
Ja.
Men jag går in lite mer specifikt på kanske dåliga skott. Då har vi muffins, att man skickar en muffin. Det är ju såklart ett löst skott.
Ja, jo. Men det och också märkligt. Men ja, det är tydligt, ja. Det är tydligt i sin otydlighet.
Ja, vilket gör det lite småkul.
Ja, absolut.
Sen tycker jag att det är kul också när någon skjuter målisen i magen. Och då kan man ofta få frågan om man hatar det laget. Det tycker jag är kul. Varför hatar du det där laget så mycket?
Ja, det är kul. Det är faktiskt jätteroligt.
En annan kul sak också, när man får iväg ett dåligt skott på träning, oftast tydligast när man hör säkert 10 andra som står vid sidan av och gapar ganska högt. Puff! Det är inte så mycket slang kanske, men det är en kul reaktion.
Ja. Då är det inget slagskott i krysset.
Nej. Puff! Det är inte alls jobbigt.
Det känns som att borde finnas någonting på liksom när man skickar upp ett skott i, ja, med plexiglas, alltså finns det något kopplat till plexit, tänker jag, för det är ju inte alltid ett jättebra kvitto när man hör att det ringer till i plexiglaset liksom.
Nej, men man brukar säga alltså hellre ett stenhårt skott i plexit än ett löst på muffarna.
Ja. Ja, visst. Ja, absolut. Jo, det kan jag förstå. Ja,
vi skulle ju kunna hålla på här med ledar, liksom en slagborre och liksom typer av skott. Men jag tycker att vi stannar där på skottdelen.
Absolut.
Ja, sista segmentet då, det tycker jag faktiskt. Då har jag döpt det lite till dåliga beteenden på isen.
Okej, ja. Absolut.
Då har vi en riktig klassiker, flamingo. Det vet du vad det är, va?
Ja, alltså det... Frågar du precis som jag vet vad en flamingo är? Alltså vad i helvete. Men vadå, är det någonting kopplat till att man åker runt på ett ben? Man glider kanske?
Ja, men lite, du har någonting där på spåret. Det är om du hamnar i skottlinjen,
ja,
och du väljer medvetet att inte täcka skott utan du lyfter på ena benet.
Ja, okej.
För att undvika att få skottet på sig.
Just det. Det är inte så populärt.
Nej, den vill du inte ha. Du vill inte bli kallad en flamingo eller att du gör en flamingo. Det vill du inte ha.
Flamingo har väl också en annan betydelse som inte har så mycket med hockey att göra.
Nu får du berätta för mig.
Ja, men exempelvis om man ser att någon har liksom en flamingo i trädgården eller på sin balkong eller sådär.
Ja, vad fan, då svingar man, va?
Exakt.
Har jag hört.
Så, ja. Där var du snabb.
Ja. Jag har lagt till också här nu att spelare som kanske har någon fettprocent för mycket, skulle kunna vara själv ibland, att man har närkampshull. Det gillar
jag. Men alltså, fan vad fint. Ja. Då gör man det nästan till något lite positivt.
Ja, men exakt. Något snällt. Liksom.
Närkampshull. Ja.
Men det absolut roligaste, jag hörde ju en där nu när du hade pratat med Daniel Widing i förra avsnittet. Det tycker jag är kul. Apropå det här, ja, som sagt, vi är inne på dåliga beteenden. Ofta så varenda säsong så tjatar tränare om att man måste åka full fart till båset när man byter. Det är liksom en klassiker.
Ja.
Och när det inte sker då har man ju det händer ofta, ofta i matchen när spelare glider till båset och håller klubban i en hand uppåt.
Sir Lancelot.
Exakt, jag tyckte att det var så sjukt kul. Och där finns det ju även en påbyggnad. Det finns även de som kallar att man åker med OS-facklan. Det tycker jag också är kul.
Ja, det tycker jag nästan är roligare.
Ja, det är fantastiskt kul alltså.
Åker med
kommer han här? Kommer han här? Ska byta. Ja, åka med OS-facklan, kolla.
Jag tänkte, alltså, nu kunde jag ju, när Widing sa det liksom, han skulle åka på ett byte och så bara så satt jag upp i en Sir Lancelot och så där. Jag tänkte så här efterhand alltså, förutsatte han att jag och alla andra lyssnare visste vad det var. Men
ja, men är inte det lite så här hockeyspelartakt att man på något sätt, man räknar med att alla ska förstå en slang
liksom. Men det är ingen kritik mot honom, för jag tycker fortfarande att det är rätt tydligt, i alla fall när man sätter det i sitt sammanhang.
Ja.
Alltså så här, jag skulle åka på byte och du vet, så satte jag upp en så här klassisk Sir Lancelot och så körde han över mig. Man förstår ju exakt vad det är.
Ja, det är de som är de roliga.
Ja, ja, ja.
Alltså de som blir ganska klockers liksom, som
precis.
Man förstår.
Jag måste bara bryta, om det är någon som kommer irritera sig på ett bankande ljud så håller mina grannar på att sätta upp tavlor, tror jag. Jag kan tyvärr inte göra något åt det.
Jaha, inredning? De behöver inte hjälp där.
Ja, ja, den bankar. Ska jag knacka på och så bara, hej, ursäkta, alltså jag känner en kille som är jävligt vass på det här med inredning.
Robin Kirchsteiger här på andra linjen, undrar om han kan få hjälpa till.
Ja, precis. Så det är det som låter om någon är vansinnig. Men ja, har vi något mer där på det usla beteendena på isen? Eller hur ser det ut?
Nej, det var ungefär det jag hade. Sen fick jag höra en kul men barnslig. Jag tänker inte be om ursäkt för det.
Nej, det tycker jag inte vi ska göra.
Men det, om vi säger positionering på isen då, så det finns ju fickan. Och det är liksom i egen zon eller anfall, i ytterzonen då. Mot sargkanten liksom, inte för högt, inte för lågt, det kallar man ju fickan.
Ja.
Men det finns ju även en yta på isen när backen kan hoppa in, om du tänker då, om vi har då någon gubbe som kontrollerar powerplayet på då i fickan,
ja.
Och så väljer backen att liksom hoppa in i det här lilla hålet i slottet.
Ja, okej, okay, ja.
Där har jag fått höra att det kan man kalla glory hole. Tror du att de skulle kunna säga det i en C-more-sändning? Skulle du kunna ha hört Johan Edlund? Ja, backen här, hoppa Ashley ner i glory hole. Och slaska dit en one-timer.
Han kliver in i glory hole och slaskar dit en slagga.
Ja, en slagborre.
Det var jävligt uppfriskande om kommentatorerna började köra stenhårt på liksom det här med, ja, det sticker i hampen, så Lancelot backen kvar i offensiv zon, kliver in i glory hole.
Det finns ju mycket slang inom hockeyn. Alltså det är fan, när man sätter sig ner och rotar, det är otroligt rolig slang också. Och det är lite, jag gillar ju det, sitta i omklädningsrummet. Alltså speciellt, man träffar ju så många olika spelare också, så att alltså slangen, det kommer ju nytt slang hela tiden också. Och jag tycker att det är så sjukt kul alltså.
Ja, men det känns som att det finns mycket här. Alltså vi, det kanske till och med finns utrymme för en del två om,
ja, men kanske
här i framtiden.
No.
Om vi då ska kalla det här för någon form av så här introduktion till hockeyslangen, så tyckte jag det var en väldigt bra sån, Robin.
Ja, men tack. Jag har som sagt fått hjälp, lite hjälp på vägen, men ja, jag gjorde så gott jag kunde. Men precis som du säger, det finns ju mer att hämta. Vi kanske hittar det i framtiden.
Absolut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right?
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och nu Robin, vill jag veta, vad är det dummaste du köpt för alla dina hockeymiljoner?
Ja, alla mina miljoner.
Ja, du sitter där nu med ett nysignerat dunderkontrakt nere i Schweiz och gottar dig. Så det...
Ja, men du förväntar nu då att jag ska säga att jag har köpt någon racerbil som är svindyr och sådär. På den nivån är inte jag.
Du bara står där i något garage i södra Stockholm.
Jag vet inte om jag har så jäkla dålig... Alltså jag vet att jag köpte en systemkamera. Jag vet inte, jag fick för mig... Jag har ju som sagt aldrig hittat ett intresse.
Nej.
Och så tänkte jag väl så här... Lite i hipstervågen det här 2010 eller vad det var.
Ja.
Tjackade en systemkamera, gick väl ut och fotade någon jävla humla eller någon blomma. Sen låg den, jag använde fan aldrig den igen. Det var inte alls kul liksom.
Okay.
Jag har gjort många sådana där, du vet, köpt gitarr, testade det i 40 minuter, funkar inte alls.
Ja, okej, okay. men
stativ och tavlor har jag försökt att måla. Tycker inte det är skitkul heller, speciellt inte utan rödvin.
hur gick det att måla tavlor?
Nej, men det var ju också så här någonting jag fick för mig att jag skulle kunna lägga tid på. Men det var inte heller kul. Fan också.
Det känns...
Nej, men om vi ska prata lite så här onödiga pengar skön. När jag bodde i Linköping så bodde jag mestadels själv. Och på den tiden så... fantastiskt hur människor kan förändras. Idag gillar jag att tvätta, men då hatade jag att tvätta. För då hade jag ingen tvättmaskin i lägenheten, så då var det tvättstuga skit. Och då gjorde jag faktiskt så att jag gick med mina tvättkorgar till kemtvätten och kemtvättade dem alltså varannan vecka ungefär.
Allt.
Då fick jag tillbaka så här, ja, det var ju typ liksom 20-30 kilo kläder liksom. Men man fick dem ju schysst. Strumporna låg helt perfekt. Vikningen, alltså, går inte anmärka alls på. Men det var ju lite onödiga pengar. Det kan man ju...
Ja, fast också lite så här alltså så här, det är skönt att unna sig lite lyx ibland. Det kan jag nästan tycka att det är. Däremot så tycker jag exempelvis systemkameran var ju ett dumt köp i jämförelse.
Ja.
Det där kanske ändå var liksom hyfsat väl investerade pengar.
Ja, kanske. Jag köpte mig tid i vilket fall.
Ja, men precis. Tid i pengar.
Tid till att måla tavlor, ja, eller fota.
Men det gemensamma de har där är att det kändes som att du ändå... Ja, men det känns som att du ändå försökt dig på något lite konstnärligt då.
Ja, men det är nog det jag tycker. Jag är nog lite mer lagd åt det hållet. Vad har man för hjärnhalva? Är det högen eller? Som är lite mer konstnärlig.
Det har jag ingen aning om alltså. Det bör man kanske veta, men ja.
Nej, men jag tror att det lutar lite åt det hållet liksom. Den matematiska delen hos mig är inte alltid så bra och så där, utan jag är nog lite mer åt det konstnärliga om jag var tvungen att välja sida.
Ja.
Så att, ja.
Ja, men den där systemkameran, den ligger och dammar någonstans. Det blir det inte mycket av.
Nej.
Hans över 100 spelade NHL-matcher hamnar nästan i skymundan av meritlistan som SHL-tränare med hela 6 SM-finaler och 2 guld inom loppet av ett decennium. Det som är känslosam, passionerad, driven och viljestark person hockeypubliken lärt känna den här 46-årige Södertäljesonen som nästa säsong coachar Rapperswil i schweiziska högsta ligan. Vi säger varmt välkommen till podden, Bert Robertsson.
Tack så hemskt mycket. Jävligt intressant att höra hur någon annan beskriver en sådär och tittar i backspegeln. Men det, ja, kul att vara här.
Ja. Hur mår du?
Jag mår bra och saknar hockeyn. Men får ju tid att göra annat helt enkelt. Det känns lite ovant, det måste jag erkänna. Men i det stora hela så mår jag bra.
Mm. Det är en ganska ny sits för det här för dig att inte, ja, men som du säger, ha så mycket att göra under den här tiden på året. Det måste kännas lite konstigt.
Nej, men det känns jättekonstigt att på distans liksom få följa ligan som man ändå har jobbat i så många år och egentligen blivit bortplockad ifrån. Det är ju inte självvald på något vis. Så det känns konstigt och det tror jag att det är många som förstår att det är någonting som saknas. Liksom så. Det är ju en del av det livet som vi har valt att leva, så det är liksom bara att ta den smällen och resa sig upp och gå vidare.
Det har gått lite över 2 månader sedan du fick sparken från Linköping. Hur har den tiden varit sedan dess?
Precis in på det beslutet så är det ju väldigt känslosamt och turbulent på många vis. Liksom. Dels för en själv att man blir jävligt besviken och man har kämpat så lång tid för att få saker och ting att vända till någonting positivt och har en tro på att det går och kommer att hända. Och sen att det inte får fullfölja det är jäkligt surt och känslosamt på många vis. Och man blir ju ledsen, förbannad, bitter. Så det är mycket liksom som studsar runt i huvudet. Och där och då liksom att det är så jäkla många som river och sliter igen. Mm. Och det är fler liksom som har velat haft intervjuer nu än när man en gång i tiden har fått vara med och vinna SM-guld. Liksom. Så det är ett annorlunda perspektiv på idrotten och underhållning och vad folk är intresserade av. Sådär. Så det har varit lite rörigt måste jag säga. Så det är väl skönt att få liksom, backa undan. Och jag har inte gjort så många sådana här framträdanden. Har väl duckat ganska många sådär. Så fått samla mig lite grann. Komma med ganska genomtänkta svar istället för bara skicka ut någonting som sen ska bli headlines någonstans. Jag vet inte. Men, det har varit tufft. Alla som ger sig in i den här branschen vill ju någonstans vinna och vara framgångsrik och vara en del av ett lag. Och sen att inte få göra det, liksom, det är ju som en jävla dolk i hjärtat. Alltså. Men å andra sidan så har man varit länge i branschen så har man varit med om det på många olika plan. Det är ju inte alltid att man har fått blev uttagen och lira nästa match och man har ju blivit petad från lag och man har fått byta liksom städer och allt möjligt. Liksom. Så det är en del av hela karusellen.
Jag tänker, vi ska inte grotta ner oss i det allt för mycket, men vad var det som gjorde, om man sitter i den stora bilden, att det aldrig riktigt lyfte i LHC?
Ja, men det är svårt att sätta fingret på en sak. Det är ganska många liksom saker som inte faller på plats. Det är ju liksom en del av det stora arbetet som jag har gjort sen jag fick gå därifrån. Bara reflektera över vad som har hänt och hit och dit. Jag får väl ta mitt ansvar där helt enkelt och känna att jag har gjort strategiska grejer som inte har varit bra. Jag vill inte gå in i detalj liksom, egentligen så. Det blir allt för utlämnande. Men för min egen del så trodde jag nog liksom att min egen kapacitet, mitt eget driv, min egen passion skulle liksom få bara tryckas igenom alla hinder som fanns. Och till slut så gick ju inte det helt enkelt. Och jag var nog lite naiv. Jag hade behövt mer hjälp. Jag hade behövt mer struktur. Jag hade behövt En större, vad ska man säga, plattform där var fler var på samma plan och hade samma vision och samma arbetssätt och var verkligen inställda på att jobba tillsammans. Och det är väl lite grann det som är det tuffa i hockeyvärlden, att få väldigt många individer som har höga tankar om sig själv att verkligen samarbeta och trycka all energi framåt. Mm. Det lyckades vi inte med. Och sen hoppas jag ju någonstans att det arbetet vi har gjort tillsammans, jag och Pajen och några till i Linköping någonstans ändå har fått upp ögonen för vad man behöver göra i framtiden för att vara framgångsrik. Så helt fruktlöst tror jag inte att det har varit.
Men om vi blickar lite framåt då istället. Från och med nästa säsong, som sagt då, jobbar du i Rapperswil, Schweiz, för första gången för din del. Hur ser du på det här äventyret?
Ja, men otroligt spännande. En ny liga, en ny situation som jag verkligen liksom har sökt lite grann de sista åren. Och sanningen är ju den faktiskt att jag hade en gång, när jag hamnade i Linköping så var jag egentligen på väg till Schweiz från början. Men en familjesituation gjorde att jag inte kunde fullfölja det och hamnade i Linköping då. Återigen får jag chansen att åka ner till Schweiz som är ett intressant land. Det händer mycket där på hockeyfronten också. Mm. Och Och nej, men både ett spännande land, en spännande liga och en intressant situation tillsammans då med en person som jag har känt väldigt, väldigt länge. Och vi har väl lite grann löst pratat, jag och Stefan, om att någon gång i framtiden kunna göra någonting tillsammans. Och nu följde på plats på ett sätt som vi inte riktigt hade planerat. Att jag blev jag fri på marknaden så, och Stefan fick ett erbjudande som man kanske inte riktigt hade förväntat sig också. Så ja, men jag ser ju fram emot det såklart. Och som alltid i den här branschen, när man går på en nit så där som jag ändå tycker att Linköping har varit, att det inte blev bra, så vill man hela tiden man reser sig upp och vill göra någonting nytt och fräscht och verkligen gå in i det med full energi. Och det är ju en sån situation som jag verkligen känner att ja, men det här ska bli häftigt.
Om vi backar bandet lite grann, Bert, om jag säger att du som spelare definierade begreppet träningsprodukt, håller du med då?
Ja, det gör jag väl. Och sen vill jag väl ändå påstå att alla som spelar på hög nivå måste ha tränat sig dit på ett eller annat sätt. Det går inte att komma undan. Och en del gör det väl, står och dribblar med en teknikkula, och en del lyfter vikter och springer upp och ner för backen med blodsmak i munnen. Och jag är väl det senare egentligen, där jag har lagt mycket tid på just det fysiska arbetet. Mm. Så det kan nog stämma. En träningsprodukt, absolut. Men det är alla som tar sig vidare, når den nivån som jag har coachat på sista tiden. Och även då NHL. Alltså du kommer inte undan. Du måste träna förbannat hårt.
Men alltså, med träningsmoral och tävlingsskalle kan man ändå komma rätt långt. Alltså självklart behövs talang någonstans också, men hur viktigt ser du att liksom inställning är?
Det är många som kanske glömmer bort att idrott handlar om att vinna, att konkurrera ut någon annan, att faktiskt vara. Jag tycker det är fint att man liksom visar sig hängiven och verkligen gör sitt yttersta, speciellt i lagidrott, liksom att för laget liksom visa att det är viktigt för mig att vara här. Så inställningen och personligheten är ju extremt viktig. Ska man in i idrottsvärlden på det här sättet, då tycker jag att det är absolut en förutsättning.
Men när du kom över det till Nordamerika 95, så blev det ju 2 år i AHL med Syracuse innan du 97 kom upp till Vancouver då. Hur behövde du anpassa dig på något sätt så i AHL för att kunna ta klivet till NHL? Eller var du bara dig själv? Jag tänker att vissa kanske tror att man behöver bli en fighter som defensiv back exempelvis.
Det jag fick anpassa var väl lite grann. Jag trodde väl med min historik i Sverige att jag skulle vara liksom bland de kanske mer tuffare spelarna i den ligan också. Men det fick jag ju lära mig ganska snabbt att, men herregud, här finns det ju killar som har en helt annan nivå. Jag blev en spelare som de andra lagen faktiskt ville. De ville få ner mig på mattan helt enkelt. De ville att jag skulle sätta mig och ta det lugnt. Men det var ju liksom, det vill ju inte jag göra. Så det fick jag lära mig ganska snabbt. Och det var ju mer att försvara mig än att slå ner någon annan. Så var jag ju tvungen att lära mig den tekniken först. För det måste man förstå där och då, att det var en ganska tuff och brutal värld, och det har ju förändrats nu.
Men när du kom upp där i Vancouver 97-98 hade ni ju Mike Keenan som tränare. Och det är väl en krävande herre enligt många, men han valde väl att använda dig i alla fall på ett lite nytt sätt, om man säger så.
Ja, jag fick ju spela en del forward.
Med Bure och Messier, va? Till och med. Eller?
Till och med.
Ja. Men det är väl inte så illa, menar jag.
nej. Men sen är det ju också, det är ju det jag menar. Alltså, Tina har ju förändrats. Och det var ju meningen liksom, att jag skulle vara en murbräcka åt dem. Liksom, stånga mig fram, vinna puckar, jobba defensivt. Det var väl inte deras huvuduppgift. Liksom. Och då testar ju Mike Keenan att sätta in mig där som, ska man säga, en liten städgumma åt dem. Jag var duktig att åka skridskor, jag var snabb och oöm, liksom, och vad ville jag göra, vad fan som krävdes för att få spela för laget. Det var ju det han frågade mig, liksom, att kan du spela defensivt åt de här killarna? Ja, och det var ju det jag gjorde. Mm. Och att det satte mig i line-upen med Bure och med C, det är väl en liten grej ändå som jag tycker, men vad fan. Ja, men det är väl en merit sådär. Sen tyvärr så lyckades vi inte vinna någonting. Så det var ju synd. Och Jag fick ju även höra från Mike Keenan att han tittade över på mig någon gång också. Liksom. Jag tror jag hade åkt offside. Det var Marcus Näs. Jag fick spela med Marcus någon gång också. Mm. Åkt offside. Så gjorde han ju tvärtom också. Så att, Bert, you're fucking useless. Så fick jag inte spela med mig den matchen. För att sen liksom sätta in mig nästa match igen. Och så. Ja, men sådär. Det var en jävla jargong liksom, som man ändå fick lära sig att hantera. Jag undrar vad som skulle hända om man sa det att han spelar idag. Jag vet inte. Men där och då så det var en del av hockey. Man gjorde vad som krävdes. Och är det någonting som jag har lite grann som i min meritförteckning som inte många vet, så har jag ju spelat i Stanley Cup-slutspel. Så jag spelar högerback, vänsterback, jag spelar högerforward, vänsterforward och center i samma match.
Det måste ju fan vara unikt alltså.
Ja, jag har väl några sådana där liksom, som jag plockar fram lite då och då för att liksom bara få folk att undra lite grann. Jag har väl en annan också som är, när man pratar liksom karriären så brukar jag faktiskt plocka fram när jag tror, vad har jag gjort i poäng? Jag tror jag har gjort typ 10 poäng på 120 matcher någonting, men om man räknar per spelad minut så har jag nog världsrekord i poäng faktiskt. Så,
riktig poängmakare.
Man får vrida och vända på det där till sin egen fördel på något jäkla vis. Det är väl också liksom en förmåga som man har fått lära sig. Jag vet inte. Men återigen, alltså, en jäkligt rolig tid i livet. Och om någonting, om man ska komma tillbaka till Syracuse där, så var det ändå, det samlades en jäkla massa folk från världens olika hörn. Det var ryssar och det var tjecker och det var kanadensare och amerikaner och någon svensk också. Ganska få svenskar. Men i alla fall så alla spelade för varandra, alla backade upp varandra. Och det var liksom en jätte-aha-upplevelse att kliva in i Syracuse Crunch, där man backade upp varandra alltså, och det var snudd på liv och död alltså. Men man backade upp varandra och hade väl, för att fortsätta med anekdoterna där, så första matchen jag spelade i Onondaga War Memorial, som hemma arenan hette där, mot Rochester, träningsmatch, så hade vi en kille som hette John Baduk som var legend när jag kom dit. Han var ju en utpräglad fighter. Spelade mot Rochester som också var en sån här pinka in revirmatch ordentligt, och det var ju bench brawls och kastade in i utvisningsbåset och allt möjligt, och Big Bad John han börjar ju klättra över med avspärrningarna, inte sekretariatpersonalen, och över på andra sidan till in i Rochester utvisningsbåset. Det här är första matchen jag spelar i Syracuse. Och fortsätter bara kasta sig in där. Och jag ut ur utvisningsbåset och skulle hjälpa honom där på andra sidan, och stöter ju på en kille som bara slår mig fan sönder och samman. Och men vet du vad? En härlig tid i livet, och liksom man levde livet fullt ut och med killar, som riktigt härliga killar också. Så
en pangstart i AHL ändå, får man ju säga.
Ja, helt magiskt på många sätt och vis. Och sen mötte vi Rochester, och det var såna jäkla bataljer som var helt galet. Tortorella stod i båset där då också på den tiden, och de var duktiga, de vann ligan 2-3 år i rad tror jag nästan, där med Tortorella i båset. Så det var riktiga bataljer mot dem, och sånt som man ändå minns med glädje på något.
Om än för en kort tid, men mot slutet av tiden i Nordamerika, då i Cincinnati, hade du väl även Mike Babcock som coach? Varken han eller Keenans lite ökända ledarskap verkar du väl själv har anammat i ditt eget, så att säga.
Det är några sådana här, Rod Love, Craig McTavish, många killar liksom som jag har gått igenom, Lasse Falk, inte för att förringa.
Nej.
Som har varit ganska krävande coacher liksom. Och det har jag ingenting emot, och jag tycker tydligheten om någonting är viktigt, och Babcock tyckte jag var tydlig med vad han krävde av spelarna, vilket också skapade bra förutsättningar för dem. Att mycket av den hockey som har spelats sista 10 åren i Sverige är ju faktiskt hämtat därifrån. Jonas Rönnqvist har fått ett jävla genomslag i hockey Sverige vad gäller noggrannhet, videoarbete, defensivt jobb som kommer mycket från Babcocks skola.
Ja.
Så det lever nog kvar, men sen finns det ju alltid nyanser i det där liksom som man kan diskutera lite grann hur han lyckades få spelare liksom att göra exakt det han sa åt dem att göra.
Mm.
Mycket av en coach funktion är ju att få hela laget att driva tillsammans, vilket jag fortfarande förespråkar och kommer göra tills ingen vill ha mig längre i hockeyvärlden.
För att bara snabbt återknyta till Keenan igen, visst var det så att ni fick något form av besök av honom när du i slutet av karriären spelade i division 3 eller 4 var det väl med HC Undici?
Nu jäklar har du börjat gräva i arkiven här.
Ja,
jo,
jag är något på spåren va?
Ja, absolut. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg vad han gjorde i stan där. Men så här var det nog att Keenan dök upp där i alla fall. Jag tror det var Haninge.
Ja, det är kul på något sätt.
Utomhus och stod och tittade på en match vi spelade. Och kul ändå liksom att en sån kille har en sån passion för sporten. Att han tar sig tid. Mike Keenan är... har ett rykte om sig att vara tuff och elak och bedus, men i grund och botten en ganska mjuk och omtänksam människa faktiskt. Mike Babcock också för den.
Men på tal om ledarskap då, Bert, vi hade med Daniel Widing här i podden förra veckan som då berättade om vilket fint mottagande han upplevde att han fick av dig i Skellefteå. Trots ganska hårda ord mellan er några år tidigare då, var det en självklarhet för dig att ta emot honom med öppna armar så att säga?
Jo, men alltså vi tog ju ett beslut att vi ville ha med Daniel Widing och mycket har det att göra med att han är ju också en jäkligt passionerad kille och brinner för sporten och gör det som krävs för att laget ska vinna. Och vad ska man säga, i hockeyn spelar man i samma lag och spelar man i samma lag, punkt slut. Spelar man i olika lag, men då är man en fiende, man är en rival, man är någon som ska besegras. Så jag har lite svårt för det här kompisengagemanget som är mellan många spelare just nu i hockeyvärlden, där man hellre liksom, egentligen är polare med killarna i andra laget som man ska slippa liksom, och ha en obekväm miljö ute på isen än att verkligen driva sitt eget lag.
Jag tycker det är så jäkla fint det här att, och det som du också beskriver, att när man möter varann så möter man varann, sen när man är i samma lag, då liksom det är en helt annan femma. Och jag tycker det här är ett sånt jäkla bra bevis på det som du också resonerar kring.
Ja, alltså det är ju någonting ändå som lite grann börjar glömmas bort. Jag tycker det är någonting som man fortfarande ska värna om. Det är ju liksom att man håller efter varandra och bryr sig om varandra och visar att det är viktigt. Och då, i lag så är det förbaskat viktigt att man verkligen bryr sig om varandra. Det är det fina för mig. Att man visar sig solidarisk med gruppen.
Vi var ju inne och rörde lite på Skellefteå här. Du var där i 8 år. 2 SM-guld och smått sinnessjuka 6 SM-finaler. Det måste ju kännas grymt häftigt att ha fått vara en del av den här med storhetstiden får man väl nästan kalla det.
Jo, men herregud. Och i hockeyvärlden så är det en bullseye att få, ska man säga, en ganska ny, ung coach som jag var då. Ganska oerfaren coach också. Få kliva in i en sån verksamhet som hade byggts under flera år och faktiskt hamnat på en plattform där alla var överens om att så här bedriver vi verksamheten, punkt slut. Spelare, ledare, många unga spelare som var välutbildade, vältränade och där man helt enkelt tyckte att det som krävdes för att man skulle kunna ta SM-guld var ett stabilt försvarsspel. Och då kommer jag tillbaka till vad som hände i Cincinnati med jag och Jonas Rönnqvist i Almtuna. Alltså på något vis så hade vi lagt grunden för en ganska stabil defensiv plattform och den tror jag också sen etablerades i Skellefteå, var liksom en pusselbit som gjorde att man kunde hålla sig på så hög nivå över så lång tid. Tydligheten, respekten och egentligen knyta ihop laget med hjälp av de här taktiska liksom, direktiven. Och, vad ska man säga? Jag kom till ett ganska färdigt koncept som bara behövde liksom, en liten pusselbit att falla på plats för att bli så bra över tid som man ändå blir. Och det snackas mycket om 2 SM-guld, men jag säger att vinna serien 4 år i rad, det är exceptionellt. Med mycket byta av personal också. Mm. Jag kommer ihåg att jag pratade med Rob Schremp också. Många långa diskussioner om taktik och hit och dit. Vad han liksom behövde göra. Ja, träna hårt. Och han sa, jag har aldrig gjort det här förut. Aldrig någonsin. Men jag kan heller inte argumentera emot det, säger han. För det har varit så jävla framgångsrikt. Så ja. Det är därför jag är här. För att lära mig liksom, vad är det som är så bra. Mm. Egentligen så mirakelformen är ju liksom att alla är överens. Mm. Och där följer jag in liksom, med min person och min ambition och lite kunskap också liksom, i hockeyspelande och hockeyspelandets alla former. Så är det en bullseye för mig som person och ledare. Mm. Och familjen för den delen också. Så storhetstiden, det är liksom, det är många som har bidragit till det. Så många liksom som ändå jobbar lite grann i bakgrunden så där, som har lagt grunden för det många år, som sällan liksom lyfts fram i ljuset. Så det var en förmån att få hamna i en sån verksamhet.
Många sammankopplar ju dig, Bert, automatiskt med liksom känslor, att man brinner för det man gör, att inte hålla tillbaka. Hur tänker du kring den bilden av dig?
Ja, men den är ju korrekt liksom. Och jag kan säga att jag var väl mer så i starten av den här, ska jag kalla det, tränarkarriären, att jag släppte loss ordentligt och tyckte väl liksom att det är rätt väg att gå och visa grabbarna att man bryr sig och ta hand om folk och egentligen visa att man bryr sig om det laget som man jobbar för och att jag vill offra ganska mycket för att vi ska hamna där. Så det är väl det som jag har varit så jämnt. Det är min person och det är min karaktär och det är ingenting jag skäms för. Däremot så har jag faktiskt försökt åtminstone lägga band på mig sista åren, för jag tycker att det har blivit lite folk har liksom förlöjligat det på ett sätt som jag tycker är jävligt respektlöst. Mm. I grund och botten så har jag gjort det för laget och egentligen visa mitt engagemang och visa att jag bryr mig, vilket jag har gjort liksom fullt ut. Så det tycker jag kanske lite synd att jag har valt att tygla det lite grann och bli lite mer pragmatisk, lite mer, ska jag säga, tråkig också. Om någonting så skulle jag vilja hitta tillbaka dit där jag släpper loss ordentligt.
Känner du att du inte riktigt vågar det då kanske?
Ja, jag vågar.
Okay.
Inga problem med det.
Nej.
Jag tycker helt enkelt bara att det är för många runt omkring som har fått stå till svars för liksom mitt beteende och behöver liksom nästan ducka frågor. Och, jag vet inte.
Nej.
Det har blivit liksom en konstig jargong kring det. Mm. Och, om någonting så tycker jag att det är för många coacher som står i båsen nu liksom med armarna i kors och varken får eller vill visa liksom att de verkligen bryr sig. Och det tycker jag är en jävla tråkig utveckling. Även spelarna på isen tycker jag har blivit belagda med munkavle lite grann och känslomässig tvångströja, vilket jag tycker är fruktansvärt tråkigt att se den utvecklingen.
Ja, alltså känslor går ju alla igång på. Vill vi inte ha mer sånt här, tänker jag?
Alla vi människor styrs av känslor. Så är det bara. Jag tror bara helt enkelt att det är för många som inte vågar släppa loss den för att de är rädd för att bli liksom skrattade åt eller tycka liksom att man, okej, nu har jag inte kontroll längre och hit och dit upp och ner. Och jag tycker att det är för få som får välja själva liksom vad de gör, utan man ska liksom fogas in i någon jäkla modell som är förutbestämd. Om det är någonting som är utvecklande för personer och idrotten, speciellt ishockeyn, så är det ju olikheter. Det är just det som är förändringsarbetet i ishockeyn, där man ska främja olikheter. Men jag tycker ju nästan att man har gjort en del bra saker för att lyfta fram liksom olikheter som något positivt. Men i samma veva så har man också liksom gått tillbaka vad gäller just den här utåtagerande delen. Att den har liksom blivit nästan otäck för många att hantera. Mm. Och jag tycker liksom, så länge man inte kränker någon, så länge man inte gör någonting för att vara ond, då släpp loss. Släpp loss. Mm. Tyvärr så tycker jag att vi har tagit ett jäkla steg tillbaka där, både på isen och utanför isen, att det är för många som inte vågar säga vad de tycker och tänker. Och...
Ja, jag tror också det är många som håller med dig där.
Men det hoppas jag. Och sen gäller det att hitta en balans. Liksom.
Jo, det är klart.
Nu har ju, alltså, hockeyn har ju fått ett sånt jäkla dåligt rykte att vi ska vara liksom, machokulturen och att vi liksom berdusa och någon slåss till och med och säger fula ord och allt möjligt. Och det måste ju finnas en balans där, absolut. Och man kan ju liksom inte blunda för samhällsutvecklingen, att man försöker ändå liksom bli... var noga med att inte kränka någon. Men samtidigt så tycker jag att det har liksom spilt över där det är för få som liksom visar att de verkligen brinner för klubben, för föreningen, för en annan människa och vill att offra någonting för en annan människa. Mm. Det är så jäkla mycket fokus på en enstaka individ. Man får inte ställa krav, eller man ska ställa krav, men man får inte göra det på ett sätt som någon känner sig obekväm. Och ja, men då tycker jag att hockey är lite fel arena. Så. Ja. Jag tycker det. Man kan väl dra paralleller till många andra ställen i samhället också där. Att ställa krav på någon har börjat bli fult. Jag tycker att ställer man krav på någon så är det ju att man ger någon respekt, att man ger någon ett värde. Att jag litar på det, jag tror att du kan. Mm. Och sen är man då i SHL, vilket är Sveriges bästa hockeyliga och en av världens bästa hockeyliga, då är ju kraven högre såklart. Ja. Kraven på engagemang, kraven på fys, kraven på laglojalitet, kraven på taktisk kunnande, kravet på att vara coachbar. Mm. Och det tycker jag att jag är skyldig att förmedla. Och det har jag märkt i hockeyvärlden, att det börjar bli mer och mer ovälkommet att ställa krav på lagengagemang. Men det ställs jäkligt höga krav på mig som ledare att faktiskt uppfylla individens kravbild, vad de vill ha och ska. Så det har blivit en liten kulturkrock där. Old school, new school. Och någonstans så kanske vi behöver hitta en bra balans helt enkelt. Vi håller väl på att jobba med det. De lagen som är framgångsrika i dagens hockey, Rögle nu, tycker de har säkert hittat en bra balans. Och så har de hittat individer, skickliga individer som helt enkelt fogar sig efter lagkraven. Så det blir ett symbiosförhållande där som jag gillar.
Jag tänkte vi skulle, kanske, får vi se, lite på tal om Rögle. Vi tänkte vi skulle se här och runda av med vilka du tror vinner SM-guld helt enkelt och vilka som åker ur SHL.
Det är sorgligt liksom att prata om att någon ska åka ur SHL. Jag vet hur hårt alla föreningar jobbar för att ta sig dit, men å andra sidan så någon kommer att förlora. Man måste lära sig att förlora och inte tryckas ner och bli nedstämd av det. Och nu är det ju, det är ju fyra heta kandidater. Jag tycker Malmö fick ordning på grejerna i Grevens tid. Alltså. Och de verkligen har kunnat knyta ihop gruppen och krigar. Det gör de, så jag tror att de klarar sig undan. Men sen är det för mig ett öppet race mellan HV, Linköping, Oskarshamn och Brynäs. Jag tror att det är... Om jag får liksom lite grann förklara varför, så tror jag att det är klubbar som brottas med identitetsskapande. Klubbar som har varit under förändring de sista åren och har inte lyckats riktigt med att få ihop helheten där. Tyvärr. Mm. Så en av de fyra. Mm. Vem som vinner? Jag får nog sticka ut haken och säga Leksand.
Ja, det kommer nog några höja på ögonbrynen åt ändå.
Ja, men jag tycker det jag har sett av Leksand... Och nu är det så att jag gillar ju Björn också. Så jag får väl sätta lite press på honom också. Jag tycker att han surfar runt lite grann. Liksom i nästan en underdog-position sådär. Så jag ska sätta lite press på honom.
Ska han ta det så enkelt?
Men Leksand har ett förbaskat bra... ska man kalla det, välbalanserat lag och har ett driv som jag gillar. En skicklighet och ett spel som jag gillar. Och jag upplever har varit de som är svårast att möta det sista året helt enkelt. Och jäkligt intressant situation också där de kan trycka liksom från underläge lite grann. Rögle, såklart, de blir ju lätta att tippa som segrare sådär. Jag skulle nog hålla Leksand lite högre. Och sen är det ju tyvärr så, får jag väl säga, med glimten i ögonen, att Frölunda räknar fan bort dem. Alltså. Nej, men vet du vad? De har ett sätt att vrida över. Mycket faktiskt med publikens hjälp i Skandinavien, ska jag säga. Att de får en sån jäkla edge där på prestation från spelarna och få motspelarna lite grann och hålla andan. Sätter lite tryck på domarna, så har de kanske en fördel där de har haft tidigare som de inte har i år. Och sen håller jag ju Växjö högt. De är så fruktansvärt pragmatiska och bara maler på. Och nöter fullkomligen ut motståndare på ett sätt som jag kan liksom imponeras av och bli jäkligt förbannad över också. De, det är som att de drar ner på tempot bara. Och man liksom, det är som att tugga. Alltså bara trampa i gyttja för att sen liksom få se sig besegrad. Och det gör så jävla... Ja, men... Så där har du tre huvudkandidater från min sida.
Ja. Bert Robertsson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid i vår lilla podd här.
Ja, det var trevligt att få prata hockey på ett lättsamt sätt så där, och blicka tillbaka och lite framåt också. Så ja, men tack för det.
Och stort lycka till med ditt nya jobb. Innan vi avslutar här så tänkte jag bara ta upp lite snabbt att vi fick ett meddelande till Släppsargen här på Instagram. Och då var det en lyssnare som ville höra lite mer om ditt jävla 5 plus andra namn. Mm. Och det här känner jag att det måste ändå redas ut.
Och då tänker du inte på Kjell?
Nej. Nej. Spontant Nej. Tänker jag inte på Kjell.
Nej, för det fick jag farfar nämligen.
Även om jag måste säga att du passar ganska bra att heta Kjell.
Ja, Kjell, det var min fantastiska farfar som hette det. Ja. Så att, ja, men det var inte det du syftade på.
Nej, det, varken det eller som vår kära lyssnare syftade på. Utan du vet nog vart jag försöker komma.
Ja, alltså det finns en ganska rolig historia bakom det också. Men jag tror att jag har dragit den ett par gånger utåt.
Uh-huh.
Men jag heter ju Xerxes i efternamn.
Uh-huh.
Eller i mellannamn.
Det är alltså 2 X i samma namn. Det är ju inte tokvanligt i Sverige.
Nej, och jag såg ju faktiskt... vi gjorde så här i plugget någon gång. Så namnforskade vi.
Uh-huh.
Och då hittade jag en bok som var från 1989 med namn. Och då var det bara en person som hade blivit döpt till Xerxes. Ja, jag sa ju att min matematiska sida var ganska risig, men... Men då borde ju varit jag, och då borde jag varit först, eller?
Ja, i så fall är du ju unik, eller var det då i alla fall?
Ja, men det finns en cool story bakom det. Jag vet inte om jag ska släppa, men ja. Dels var det så här, det gick ju en tv-serie på 80-talet då som hette Xerxes. Det var Benny Hag som spelade huvudrollen, och han var ju en tjejtjusare, vad jag har inte sett den själv, det här är morsan berättar.
Ja.
En tjejtjusare då, och han och hans killgäng bland annat då samlade på tvättlappar från tjejers trosor, tror jag det var. Som ett bevis på att man hade träffat den tjejen då. Och morsan av någon anledning tyckte att jag var lik honom när jag föddes. Och det är inte så jävla kul kanske.
Nej. En 2 veckor gammal tjejtjusare. Bara det är ju lite roligt.
Ja, men desto roligare är det ju faktiskt att Xerxes då, som var en persisk gud, och sådär. Och det var ju även att jag blev gjord på en klippa runt Medelhavet.
Nu är det alltså nu snackar vi bonusinfo. Fan vad det tar sig.
Ja, verkligen. Ja, men så det var ju också en anledning till namnet. Så att det finns ju lite olika historier bakom det, men så blev det i alla fall, och ja, nej, jag är väl ganska nöjd
den
med
grekiska klippan och vad sa du, den persiska guden.
Ja, exakt. Det vart ju och Benny Hag.
Ja. Ja. Ja, men det är bra. Xerxes, eller hur fan man nu ska uttala det. Jag tycker du ska snacka till det där i klåten, att det är det du ska få på tröjan istället.
Ja, men exakt, kanske ska köra någon så här fotbollsduk, artistnamn, kan jag välja 99 och Xerxes.
Ja. Det har varit det hade varit iskallt. Vad man säger.
Nej,
du får fortsätta. Vad har du för nummer i klåten?
Tog 28.
28 Figren eller 99 Xerxes. Det är ändå, man får säga att det är skilda världar.
Ja, det är det.
Nåväl. Kul som tusan när ni hör av er på liknande vis. Exempelvis så vill jag höra om Figges andra namn. Men man kan skriva till oss av alla tänkbara anledningar. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Podden heter Släpp sargen. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi igen om en vecka. Ha det gott, Figge.
Detsamma.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.